Hej och välkommen till naturen med Agnes Vullo.
Ja.
Och vi ska väl ta och titta på lite olika grillförslag.
Ja, vi har då här till exempel man kan grilla en hatt.
Jaha.
Den här tydligen tillhör Kivet Öholm, säger jag. Jaha. Kan man grilla.
Sen har du en liten specialitet.
Ja, här, och det är då de här. Att grilla på fillingar.
Ja, grilla på filling är ju väldigt klassiskt. Ja.
Det är en klassiker så att säga.
Ja. Ja,
jag som vill.
Jag har själv tagit fram ett par här. Jag tänkte att jag
ska. Jaha, du ska. Men det är mina fillingar.
Ja.
Tjockskalle. Snedtänk. Snedtänk. Snedtänk.
Snedtänk. Snedtänkt. P1, Sveriges Radio.
God dag, ungdomar. Ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som andra poddar inte tar upp. Och idag sitter jag här mitt emot regissören Ulf Malmros. Välkommen hit.
Tack.
Du har gjort en herrans massa film och tv-serier.
Jo.
Rapport i himlen. Ha ett underbart liv.
Ja, det var min första långfilm.
Manus Hans Hattvig.
Ja, precis.
Som har gästat Snedtänkt.
Ja, ja, som, ja det har han, ja.
Som också startade tidningarna Okej, En Ding Ding Värld och Veckans Nu.
Och Poster.
Precis, han har mycket gott i sitt, eller ett intressant CV.
Ja, ja, verkligen.
Hur kom det sig att du och Hans Hattvig råkade ut för varann?
Nej, men det var, jag blev kontaktad av en producent som hade det här manuset. Så att jag träffade aldrig Hans Hattvig. Och så sa han, nu är det så här att nu har vi fått pengar från Filminstitutet till att göra den här, men vi har ingen regissör. Och så tänkte jag, men va, hur kan det gå till? Och då är jag nummer 10 på listan. Nej, du är nummer 18 av alla regissörer.
De sa detta uttryckligen.
Ja, det sa de faktiskt. Och alla hade tackat nej till det. Men jag var 25 vid den tiden. Så att jag tänkte att det är väl toppen att få göra en långfilm.
Mm.
Och så fick jag manuset och det var inte så bra.
Nej, det var inte lika bra som Blödaren.
Nej, precis. Men det fanns ju en historia där i alla fall. Men då sa de så här, jo, men nu ska det här göras. Men skriv om, gör vad du vill då. Men så att jag gick i alla fall in och rensade lite replikerna. För det var ganska mycket sådär ungdoms... Jag tror att han var väl kanske... Han borde väl ha varit 45-50 vid den tiden.
Ja, han var över 20.
Ja. Nej, jag ska inte racka ner på det han gjorde. Men det kanske... Just replikerna vill jag i alla fall gå in och tota i. Jag har faktiskt aldrig träffat honom. Däremot ringde han upp mig och var sur på att jag inte nämnde honom i intervjuerna när jag gjorde PR för honom, kommer jag ihåg.
Han är en sån här man som alltid har tänkt lite annorlunda. Han har tänkt utanför en sorts svensk box. Han har ju tysk påbörde kanske.
Ja, men jag tror han har tänkt, ja, och han har nog tänkt, vad finns det för något som inte finns som jag kan hitta på?
Ah,
alltså att det fanns ett gap där för en ungdomstidning. Det fanns väl ingen ungdomstidning då,
nej,
uppenbarligen.
Och absolut inte, som var så gräll och,
nej,
om man så säger, amoralisk.
Nej, och någonting som ungdomarna tydligen ville ha då, vid den tiden.
Han hade en viss näsa för detta. Han gjorde ju även Gröna gubbar från Yr.
Ja.
Så att... Han har gjort mycket.
Ja. Nej, men han är driven, absolut.
Som ni vet har giftgröna utomjordiska varelser invaderat Sverige i ett flygande tefat.
Såg du? Ja, jag såg. Och det var inget vidare uppbyggligt. Men läget kräver lugn. Hela Dassepaj, alltså. Bara braka ihop.
Fördömda UFO-jägare.
Men Ha ett underbart liv, den minns jag. Jag gillar ju den. Jag tyckte den var rolig. Det fanns roliga repliker. Kjell Bergqvist och Gert Fylking och så har roliga repliker. Jag har varit i hålor som är så små att till och med byhoran är oskuld, säger Fylking.
Ja.
Jag vet inte vad det betyder, men det låter som en sån cool amerikansk replik.
Ja, jo, men han skulle vara lite sådär amerikansk lastbilschaufför och sådär.
Ja. Just det, det är någon kvinna som vill lyfta med honom. Han säger, nej, hade du haft Dollys lökar så kanske.
Ja, tiden har gått, känner jag.
Jo, men han är inte gestaltad som någon positiv karaktär.
Nej, precis. Men idag måste ju alla vara rensade från allt sånt.
Är det så? Har du den repliken inte passerat idag? Ens i munnen på en skurk?
Nej, idag är vi lite där att upphovspersonen förväxlas med karaktärerna i manuset. Så att om någon säger något sånt så vill vissa då påskina att den som har skrivit manuset har de värderingarna. Och det är lite tråkigt.
Och så plockas den repliken ut och säger, och så står det citat Ulf Malmros.
Ja, så kan det vara.
Ja. Efter att ha ett underbart liv gjorde du tv, Rapport till himlen och Silvermannen.
Ja, precis. Och jag gjorde ju också mycket på Strix med Gert Fylking och sådär. Man förstörde presskonferenser och någonting som heter Juck. Rockern och lite SM i Lavemang.
Ja, just det, du var involverad i SM i Lavemang.
Ja. Ja, precis. Ganska motvilligt faktiskt.
Va?
Ja. Ja, men det var ju jag jobbar ju i redaktionen. Jag jobbar i redaktionen och vi gjorde ju då, det var ju Aschbergs program då som gick, det gick måndag till fredag. Med ganska liten redaktion och ganska lite resurser. Och
var det då, det som hette Ikväll?
Ja, precis. Och då var det ju möte klockan 9 och alla satt och rökt i någon så här sunkig, svampig soffa. Och så sa han, vad gör vi idag då? Och jag tillhörde det där teamet som skulle ut på stan och göra någonting. Jag och Gert då. Och då sa Robban att han hade haft en dröm om att han skulle ha 3 stycken män i vita kostymer som tar Lavemang och så ska man se vem som kan hålla sig längst. Varsågod, ni får göra det. Och så var det, ja, så fick vi göra det då.
Mm, alltså. Sen var det bara att dra på sig gummihandskarna och gå.
Ja, det var en rolig tid. Det här var ju liksom på den tiden när det fanns fler kreatörer än administratörer. Idag är det ju tvärtom. Idag är det väldigt mycket administratörer. Så det går inte att göra sån tv längre. Vi gjorde i princip vad vi ville. Det var ju, vi hade ju nästan ingen kontakt med TV3. Inte som jag minns i alla fall. Det var liksom ur hand i mun varje dag.
Men det kanske var andra som tog samtalen med Stenbeck.
Det kan ha varit så. Jag tror att den här pruttomanen var ju inte han så förtjust i som var. Det var någon engelsman som sjöng nationalsången med stjärten och sådär.
Direkt alltså från popmusikens hemland Storbritannien. Mr. Methane, välkommen.
Right, we're going to sing Happy Birthday. Please... I'm only an amateur, so there might be a bomb note or two. So let's go.
Is that bra det här, Robban?
Ja, det kan du. Ready? I'm going to go after 3. 1, 2, 3.
Life is awesome.
Och då var det väl dessutom så att det här var i studion och i studiosoffan satt Margareta av Ugglas som då var moderat utrikesminister men också syster till Jan Stenbeck, TV3-ägaren.
Och de var väl inte helt kontanta vid den här tiden, de hade väl någon sorts schism där om arv och sådär.
Ja, en stor arvsfejl.
Så jag tror att det där var kanske någonting som föll honom i smaken ändå. Att reta henne menar
jag. Ja, men det lär han ha tyckt om att göra. Det finns ju en fantastisk story om när Stenbeck tog över det här ärvda imperiet av pappa Hugo. Alla de här som Kinnevikspengarna, skogspengarna och förmodligen lite krig och pengar och sånt. Så var det ju ett antal syskon som skulle ärva och på något vis så lyckades ju Jan kapa åt sig den största delen av kakan. Och då var det någon bolagsstämma och det här är då 80, 79, 80.
Ja, det här är 83.
Är det 83 för att på bio Stayin går ju Stayin' Alive med John Travolta.
Yeah.
Och då lyckas han ju få honom att byta ut från John Travolta in Stayin' Alive. Så yes. John Stenbeck.
Ja, det är kaxigt.
Träffade du honom? Hade du alls med honom att göra? Under dina TV3-år?
Jo då, jag hade en... Jag hade gjort någon konsert med Orup eller om det var Leila Kay och...
Ja, de är så lätt.
Ja, men jag gjorde en bunt med, jag gjorde så här sommarkonserter då för SVT med alla möjliga. Men i alla fall, då satt jag och redigerade det där och då var det en påsk, det var helt tomt på redaktionen och en telefon som bara ringde och ringde och ringde. Jag vill inte svara där för att jag vill inte avbryta jobbet. Men det fortsatte att ringa så jag gick och svarade och då så, det var innan mobiltelefoner och nästan innan datorer också. Och då så är det en man som presenterar sig som Jan Stenbeck och han ringer från USA och han skulle vilja läsa Dagens Nyheter. Jag förstår inte vad han menar. För då var det en debattartikel om när de skulle få den här koncessionen då för att sända då TV i luften då. TV3 vill ju ha det. Och då var det någon debattartikel av något slag i Dagens Nyheter. Och då sa jag att jag tror att det är långfredag idag. Det finns nog ingen Dagens Nyheter. Nej, men igår då? Ja, jag får väl leta. Jag ringer om en halvtimme. Så får du läsa upp den där. Och jag letar på redaktionen. Jag hittar ingen tidning. Så jag sprang upp till ringen då på Söderman då. In i en affär eller en kiosk och frågade, har ni någon gårdagens tidning eller hade de inte sådär? Så jag tänkte, vad fan, det är ju inte Stenbeck som ringer. Så jag springer upp i någon trappuppgång och ringer på 4 dörrar samtidigt. Och det är 2 öppnare och frågar, har ni gårdagens DN? Och så var det en som hade det. Och så sprang jag ner och så ringde han och så läste jag upp den här artikeln då för honom. Och så sa han då, hemskt vänligt Ari, vad heter du? Jag heter Ulf Malmros. Alltså jag var en av hans 10 000 anställda då. Ja bra. Tack så hemskt mycket, sa han. Sen går det kanske 2-3 månader sen så ser jag honom på Café Opera. Och då tänker jag då, styrkt av några öl då, att jag ska gå fram och presentera mig. Och då sträcker jag fram han, hej Ulf Malmros, han ställde hos dig. Det var jag som läste upp den där artikeln i DN. Och han sa väl ungefär att han inte kunde bry sig mindre.
Ja, det var ditt möte med...
Ja, det var du som frågade.
Ja, just det. Nej, men det är intressant. Men då var du alltså på Strix, ja, om jag förstår det rätt. Och det var ett produktionsbolag som Stenbeck ägde.
Ja, det var ju då... Han hade ju startat den tidningen Zäta.
Just det.
Och plockat över Robert Aschberg från Expressen. Och Pelle Törnberg också då.
Mm.
Så de två startade sen då helt enkelt ett produktionsbolag för att serva TV3 med program. Då anställde de mig. För då hade jag gått ut en producentutbildning på SVT som hade gått i 2 år. Så då var det Robban, jag och Pelle Törnberg och Hasaro. Det var bara vi då. Och sen växte det där bolaget ganska mycket. Så där var jag då fram till från 88 till 94. Med lite avbrott för långfilm och några tv-serier och sådär.
Och då var ju den egenskapen som du gjorde, för det var egentligen det vi skulle prata om ju.
Ja, just det.
Vi skulle prata om svull.
Just det, precis.
Det var, ja, men för att kommer ihåg det.
Ja, exakt, svullet ska jag prata. Ja, men det var i precis när vi startade, då var jag ju då anställd som sagt. Men det fanns ju inte alltid jobb. Men då sa ju liksom Pell och Robban att ja, men har man inget att göra, då får man hitta på något. Och då hade jag ju träffat svull och innan jag gick på TV-akademin då, den här procentutbildningen, så att jag tänkte, men vi tar väl en kamera och går ut då och bara hittar på någonting. Så jag filmade honom när han filmade andra. Förberedelserna var väl lite mer än att vi gick och köpte öl då. Mm. Och sen så tyckte Micke att vi skulle lägga dem i någon buske och ha det som liksom någon sorts tankstation. Så att vi gick omkring på dagen, så gick vi tillbaka till den här busken, drack lite, sen gick vi vidare och så filmade vi. Och sen så var det i princip att han häcklade folk, och det där blev då inslag i ett tv-program som heter Sputnik som gick på SVT.
Vet du när Sten och Stanley ska uppträda ikväll? Svara då,
svara?
Ja, hej. Hallå, vad heter du?
Rima.
Jaha, Rima i Prokikans då. Ursäkta, men vet ni, det har tänkt i 1000 börjar. Nej, ni vet, jaha, tack. Jag förstår att du inte vill visa ansikte. Hej fan.
Och idag hade ju de där grejerna inte gått platsat. Men i alla fall, och då sen så klippte jag ihop det där till någonting som heter Svull och grisa vidare, som blev någon videoutgåva av något slag.
Just det, han sitter ju nätbrynja på omslaget.
Ja, precis. Det är också en historia för sig, men
ja,
om hur den togs. Men...
Ska vi ta den nu så vi inte glömmer bort den?
Ja, det kan vi göra. Nej, men,
sen går vi tillbaka och förklarar, ja, vem Svullo var.
Nej, men allting gick ju bara så fort. Plötsligt så sa ju då Robban att nu ska vi ge ut den här Sullogrisa vidare på video. Och vi behöver ett omslag. Det ska vara klart typ nu sådär. Så att jag åkte och köpte då, vad heter det, räkost på tub och rödbetssallad och ja, men allt grisigt man kunde tänka sig. Och så fick jag inte ta på mycket, och det var innan mobiltelefonen som sagt. Så jag stod liksom och ringde på hans dörr. Och till slut så öppnade han i bar överrop. Vad är det? Vad är det? Vi måste ta ett omslagsfoto till Svull och grisa vidare. Vad är det för något? Ja, den heter så nu. Ja, det där ja. Och sen så sätter vi oss i hans soffa. Han har inte ätit frukost eller någonting. Börja grisa bara. Börja grisa med alltihopa. Så plåtar vi dig.
Det är två vuxna män.
Det är två vuxna. Ja. Och sen så hade han då... Micke var ju väldigt låg energi. Men det är också en annan historia. Men han var ju inte liksom galen på något sätt. Han var ju bara helt trött sådär. Och sen så hade han ju katten Ramses då, som han alltid satt och klappade när han satt i sin soffa sådär, med bara överkropp. Men det var bara att Ramses, han tyckte ju om att vara uppe på en bokhylla och hoppa ner med klorna utfällda på hans rygg. Och då skrek alltid mycket till och vi, jävla Ramses! Åh, lilla Ramses! Så det var liksom, han svängde mellan att han ville mörda katten och han var det finaste som fanns. Så den här katten fick igång hans blodsocker på något, eller han fick upp adrenalinet i alla fall på honom. Och sen så tog ju de där, städade undan och sen gick han och la sig igen.
Var det en genomsnittlig morgon i hans liv vid tiden?
Ja, nej, men han var ju ganska ordentlig egentligen. Alltså det, egentligen precis som Gert Fylking också. Så där, tror jag. Och ganska många andra som har den där liksom personan utåt att vara liksom gränslös och galen, så är det ju, det är ju alltid nästan tvärtom.
För vi kanske ska gå tillbaka i tiden. Alltså vi är i slutet av 80-talet. Och den här TV-akademin som du gick, ja, det finns inte längre.
Det fanns... Nej, det var bara en gång. Alltså, det här var ju 86 till 88 och vi gick 2 år. Och på den tiden fanns ju bara en kanal. Så de fick, ja, ju för sig...
fanns väl ändå.
Ja, 2 var det, ja. Förlåt mig, men det kändes som en då. De hade ju ett anställningsstopp. Och då tänkte de, hur gör vi nu då? Vi måste ju ha någon som är under 400 år här. Och då tänkte de, vi utbildar nya producenter. Så då tog de in 4 killar och 4 tjejer och så fick vi gå 2 år. Och ja, gå igenom hela produktionskedjan och sådär. Och då skulle vi göra olika sådana här övningar och så vidare. Och hösten 86 så skulle vi göra en sån här flerkameraövning som det hette. Och man skulle, så man även kunde bli bildproducent. Och då skulle man ju ha någonting framför kameran. Och då tänkte jag, jag ska göra en parodi på sådana här caféprogram. Men jag visste ju inte vilka som skulle kunna liksom... gör den här sketchen som jag har skrivit. Och då var det en kille där som heter Christer Wiklund som jobbar på TV som sa att jag känner en kul kille. Jag började med någonting som heter stand-up. Och då har jag träffat en kille, som, det kanske inte hette stand-up då, men det var väl ungefär det var. Och då hade han träffat en kille som heter Micke Dubois. Honom rekommenderade. Så han kom ner där, ringdes också in när han låg och sov. Och ja, han hade ju en otrolig energi. Jag hade aldrig sett något liknande. Och jag tyckte det där var otroligt smittande. Så att vi blev ju kompisar direkt. Och sen då, året senare då, så skulle vi göra en sån här en filmövning. Och då skulle man också ha någonting att ha framför kameran. Och då gick Micke och jag upp i kostymförrådet och hittade en polisuniform och ett par jättestora skor. Som vi tog med hem på fredagskvällen. Och vi skulle göra filmen nästa vecka då, den elaka polisen. Och tänkte att, eller Micke tänkte ska jag säga... Nu när vi är jättefulla så kan väl jag ta på mig den här uniformen så går vi ut och dirigerar lite trafik.
Mm-hmm.
Och det här var utan att filma eller någonting. Så att han bodde på Vikingagatan i Vasastan i Stockholm. Så vi gick ut där mitt på Sankt Eriksplan så började han dirigera trafik i de där stora skorna och polisuniform och slå med batongen och sådär. Och sen så blev vi sugna på korv och då gick vi upp till en korvkiosk vid Vasaparken och där blev det ett jävla liv. Så där ringde de polisen och hon stängde ner hela kiosken och trodde att det var liksom en galen full polis som skulle börja skjuta och sådär. Så att det var liksom, så Micke fick springa runt hörnet och ta sig så mycket kläder han bara kunde. Så han gick hemåt i bara polisbyxorna. Så fick jag bära pistolen och uniformen. Och...
Men allt detta sammantaget gjorde att du tänkte att det här kan nog bli roligt på TV?
Jag tänkte att det här kan bli roligt. Och så gjorde vi då den här, ja, den elake polisen under några dagar. Och samtidigt som mina klasskompisar gjorde, de var ju lite äldre än mig. Jag var ju 20, 21 och de gjorde ju liksom en helt annan typ av... De skulle ju liksom göra, måla några altartavla sådär. Och sen skulle
lite mer arty, lite, ja, mer SVT exakt, framförallt.
Och då skulle det här sen visas upp då för SVT Drama då. Så vi visade upp allt det där för ledningen då på Drama. Och när det kom till den elaka polisen så fnös de ju bara. Ja, ja, vi tar nästa, sa de bara sådär. Och det var då liksom, jag kom ju från en bruksort och jag hade ju liksom inte tänkt på att det fanns fin och ful kultur. Man tittar på något och så tycker man att det är bra eller dåligt. Sen kan det ju råka vara fulkultur eller finkultur. Men då slog det ju mig att, jaha, så att jag är fulkultur alltså. Det gick ju liksom med uppspida tempo, det var pålagda ljud och han var ju en galen polis helt enkelt. Och då tänkte jag, ja, men då är jag väl en sån då. Då håller väl jag på med fulkultur då.
Varje år besiktigas nöjesfältet Gröna Lund av polismyndigheten. I år för lotten på konstapel Åke.
Det är först nu som du inser detta. Jag tänker om ni har hållit på själva TV-akademin ett stycke tid så måste du väl ha sett att dina kurskamrater, är det kurskamrater som vi känner till?
Ja, det är det ju då. Sissi Elvin då gick där som blev vd på Filminstitutet sen och nu är chefredaktör på tidningen Chef.
Just det.
Och sen var det då Maria Borelius, ja, som jag tror försvann till London.
Ja, som också är den minister som har suttit kortast tid någonsin i en regering. Regeringen är Reinfeldt 06, som satt väl 8 dagar, tror jag.
Ja, precis. Och sen
var hon gjorde innan, på den tiden gjorde hon ju det här programmet Tre kvart med Lennart Modig, Hasse Aro och Annika Dopping.
Ja, det stämmer.
Som gick i SVT, som var sånt här.
Ja, Annika Dopping gick också i vår klass på TV-akademin. Och sen var det Ragnar Eklund och Anders Joost och någon till.
Mm. Men jag tänker, när ni träffades och höll på att göra övningar och så där, märkte du inte redan då att, men att du kom med andra preferenser?
Jag var liksom inget hot, utan jag var nog bara liksom den där värmlänningen som var som man kan förvänta sig när de är 20-21 kanske. Jag tänkte faktiskt aldrig på det. Men jag hade ju också ett försprång gentemot de andra, för jag hade ju faktiskt regisserat en entimmes spelfilm när jag var 19 för SVT, som jag hade skrivit och regisserat och klippt på SVT.
Hur kom det sig?
Nej, alltså jag gick ju upp när jag var 17 med ett manus. Och då så sa de, vi går till Filminstitutet med det här och så ser vi om vi kan göra en samproduktion. Och då gjorde vi det. Och då var jag väl 18 vid det laget. Och då så sa, ja men vi går in här med pengar, så Filminstitutet, om SVT ställer upp med team. Så att då gjorde de det, och så, när jag var 19 så fick jag regissera den där med ett fullt SVT-team och sådär.
Och vem var din välgörare här? Det måste ha varit någon framsynt chef.
Ja, och det här är så hemskt, för att man, när man är i den där åldern, eller en man, jag ska säga, när jag är i den där åldern, så tänkte jag liksom aldrig riktigt på, jag hade inga perspektiv på någonting, men det var i alla fall en chef som hette Stig Forsling, eller Forsting, som jag hade nog tur att bara liksom stöta på sådär. Och som sa, ja men det här ska vi göra. Och jag tror att det är såna där slumpvisa saker som avgör det. Men jag har försökt ta reda på var han tog vägen. Men jag har ingen aning faktiskt om han ens lever eller någonting. Men jag skulle faktiskt ha velat tacka honom. Men i alla fall, jag hade tur där. Men hur som helst, jag hade lite teknisk kunskap med mig in. Gick på TV-akademin, så hade jag lite försprång på det sättet gentemot de andra. Så att jag var väl inte helt...
Ja, jag ställer frågan lite grann om det här med fin- och fulkultur, för det är ju intressant, alltså det som händer i slutet på 80-talet, 87 kommer väl TV3 och sen växer det successivt under några år, och det var ju en del av Stenbecks vision på något sätt att hans kanal skulle inte se ut som SVT, vad som helst som inte är SVT. Och vad är inte SVT? Ja, SVT är ju inte tuttar, alltså Tutti Frutti med Bruno Wintzell och Dominika Peczynski.
Ska vi se på Michelle, vad tror du?
Jordgubb,
äste jordgubben.
SVT är inte en programledare som tar ställning och skäller på sin publik, alltså diskutabelt med Robert Aschberg.
Här är vi inne i en situation där världen står inför sin utplåning. Här har vi en programledare som sitter och snackar skit med en massa småtjejer. Vad får
du prata lite?
Men vi är inte transformerade, det är inte klokt alltså. Det är förfärligt. Vad ska du tala om? Varför sitter ni och snackar och talar idiotier som du står och pratar om?
SVT är inte män i rosa träningsoveraller som springer runt och juckar på folk på stan. Alltså Gert Fylking. Ja.
Fru talman, riksdagsledamöter. Jag tänkte bara be att få hälsa att vi skulle kunna sjunga en liten julsång tillsammans.
Okej, du stoppar kameran.
Alltså lite så känns det som att det här var, skitsamma om det här är bra eller dåligt TV, det ska inte se ut som SVT, det ska vara någonting annat, det ska väcka uppmärksamhet, och det ska också på något vis dra ner prallorna på någon sorts hög svansföring hos public service.
Ja, och idag skulle ju det, om du skulle presentera något sånt idag, så skulle ju det vara en smal kanal.
Mm.
Även om du tänker vad som funkar på TV4 och vad som funkar på SVT också. Jag skulle vilja nog ge det där till Pelle Törnberg och Robban den äran, för det var ju nog de. Robban hade ju lång erfarenhet från Expressen och så vidare, så att mycket av det vi gjorde gick ut på att liksom driva med finjournalistik. Alltså vi gick ju in på massor av presskonferenser bara för att jävlas med så kallad seriös journalistik då.
Ja, och det som Gert Fylking kanske mest gått i hävdorna med, eller för, förutom kanske då SM i Love and Mine, det är ju utropet äntligen.
Ja, just det.
När Horace Engdahl steg ut i Börshuset och med sin mest dramatiska stämma annonserade vem som i år är mottagaren. Och Nobelpriset i litteratur. Ja. Harald Penta. Och då hör man längst bak i salongen. Äntligen!
Ja, precis.
Ju obskyrare namn, desto roligare blev ju den repliken.
Ja, men precis. Och jag var ju med och gjorde de där sakerna. Det var ju Hasse Hell som var 15-20 år äldre än mig som hittade på det där att han skulle ropa äntligen. Och jag gjorde ju de där, men jag förstod ju aldrig vad det var som var roligt. För en långt, långt senare. Jag hade ju inte tänkt på liksom vad äntligen betydde. Men jag märkte på alla andra att de tyckte det var väldigt roligt. Men jag förstod ingenting.
Men så kan det kanske vara när man står mitt uppe i det. Men det känns som att det fanns, om det då var från Aschbergs och Pelle Törnbergs håll. Och det är ju också intressant för att Aschberg hade ju absolut en bakgrund inom maoismen. Och det tror jag Pelle Törnberg också hade. Och sen så kom ju sådana som Jörgen Witzell och Peppe Engberg, så alla de här fanns ju, jag vet inte om de fanns på Strix, men annars så fanns de just på
jo, men det var ju samma sfär,
tidningen Z och så. Ja, ja. Och de hade ju alla en bakgrund inom maoismen.
Jo.
De hade drivit Oktoberförlaget, de hade gett ut Enver Hoxha på svenska och så. Redan från början hade de någon sorts utifrån perspektiv. De var liksom vana vid att vara hatade på något sätt. Och sen så går Aschberg vidare till kvällspressen, som ju också är som en väldigt... Det här liksom muckraking, murvelattityd, det är vi mot makten. Det fanns ett, om det var ett underdog-perspektiv, men framförallt ett väldigt osentimentalt perspektiv på allt. Allting går att driva med, allting går att reta med.
Jo, men jag tror att, alltså, nu har man ju häcklat 68-rörelsen i 30 år snart, men det sägs ju att det var liksom till stor del liksom borgarungar, uttråkade borgarungar och kanske till och med bortskämda borgarungar som var en stor del av den här rörelsen. Och när de liksom tröttnade på att bråka med varandra så var de ju sugna på lite makt och status. Då hade de ju tränat sig på varandra och tjafsa. Sen var ju då, låg ju vägen öppen och där de helst ville vara var ju inom kulturen. Det är ju min tolkning. Så de försvann ju in liksom i kulturlivet, men de hade ju med sig den här vanan att inte vara rädda för att bråka och tjafsa. Och det tror jag liksom Robban och de här tog med sig. Och just det du säger, att de är vana att häckla makten då, sådär.
Ja, de var inga people pleasers.
Nej.
Vi bryr oss inte om vem som blir arg. Ju fler som blir arga, desto bättre. Och det var man ju de ju vana vid när de drev tidningen Gnistan som drog ner brallorna på både den stora fienden som då var kapitalet, men också den nästan lika stora fienden som var pappa.
Ja, men precis, exakt. Mycket av den där drivkraften, den kan liksom hamna var som helst egentligen. Och många av de här blev ju sen oerhört framgångsrika och inte minst oerhört förmögna. Så deras yngre jag hade nog liksom stått och pekat finger åt dem.
Men du hamnar i Strix-sfären ganska tidigt då.
Ja.
Det här programmet Sputnik som du nämnde, det minns jag ju oerhört tydligt. Ja. Då var jag 14 när det kom. Jag tror jag bandade dem på VHS för att man kände att det här var någonting annorlunda. Det kanske inte var bra hela tiden, men det var spännande. Det såg inte ut så som det brukar se ut. Det var halvtimmesprogram som var lite pyttipannaaktiga men väldigt formmässigt genomtänkta.
Ja, just det.
Jonas Indes figur Tommy Bolin gjorde tv-debuter.
Jajamensan.
Jaså, här sitter du och njuter av friheten. Jag hade ju en gumma förut. Rätt tryggt sådär. Nu var ju framifrån och bakifrån precis som man ville ha det, va? Men nu är det ju så jävla skönt att vara fri, va?
Och Svullo och jag gjorde då, eller Mick Dubois, gjorde någonting som heter Skägget.
Just det.
Jag kommer inte ihåg ens vad det var för poäng med det. Men
jag kan berätta för dig.
Ja, poängen kommer att vara att han skulle ha ett skägg som flyttades runt. Att det kunde hamna var som helst i ansiktet.
Nej, sen hade det så lite Sten Broman med fist och skägg. Så.
Men jag vet inte om referensen var till skäggen. Det kommer jag inte ihåg om vi tänkte någonting på.
Det var lite svårt att se skillnad på figuren Skägget och figuren Svullo. Det var lite grann samma typ. Men han hade också så bakelitbåga. Så att han såg lite ut som gubbar gjorde i tv på 60-talet.
Ja, jo, precis.
Men så hade han ju också mjukis och till kavajen.
Ja, precis.
Och så var han hemma hos folk, Alice Timander, och tittade i hennes, bland hennes vykort. Åh, jag ser att du fått brev från John Holmes.
Ja, precis.
Och så stod luftjucka på henne när hon vände sig åt sidan. Det som jag minns så oerhört tydligt som det roligaste jag sett på tv någonsin, det är när han är hemma hos Bosse Larsson. alltså nygammalt Bosse, ja, som ju då för tiden var den gladaste och trevligaste farbrorn som fanns på tv. Mm. Och han bodde ute på landet och Svolo är hemma hos honom och låtsas få stöt av hans elektriska stängsel och låtsas äta någon volym. Och han äter råa ägg direkt från hönorna och så här. Men framförallt när han åker därifrån i teambussen då. Hej då, Micke, ropar Bosse. Och sen håller Micke upp mot kameran att han har stulit Bosses grep. Jag minns alltså så fruktansvärt roligt. Jag plockade fram det på YouTube för att visa mina barn. De var inte lika
lika. Jag kommer inte ens ihåg det här.
Och det är en sån sak som jag i många år inte vågar se om, för jag var rädd att mitt minne skulle få en lavett. Men jag tyckte fortfarande det var ganska kul. Han jobbar ju upp det här maniska tillståndet, det här oberäkneliga.
Ja, men jag kommer ihåg när vi åkte ut till de här olika som vi skulle träffa då, så var han ju otroligt sammanbiten och han tog liksom djupa andetag, för att allting hängde ju på honom och hans associationsförmåga och sådär. Sen var ju, jag plåtade ju också, men sen så viskade jag ju lite direktiv. Jag ska inte ta åt mig äran för vad han gjorde, men det var ju ångestladdat för honom, för att han visste ju att om inte han ställer till en jävla oreda så blir det ju ingenting. Så att det var liksom två djupa andetag och sen ding dong ringa på dörren, och sen var det liksom det här nästan paniktillståndet han hade. När man ser att ögonen går, vad är det jag kan rycka och dra i? Finns det något jag kan hälla över mig? Finns det något jag kan... Ja, och så vidare. Men man tyckte ju lite synd om... Jag kommer ihåg att vi var hemma hos Anna Lind också så där, och hon ville ju liksom... Hon förstod ju vad hon var med i, men inte riktigt fullt ut. Och hon ville ju prata politik också. Och hon var så jävla gullig och liksom mjuk och vänligt inställd. Och så skulle man liksom någonstans jävlas lite med henne. Och jag ibland högg det till i hjärtat sådär. Man använde bara världen som ett smörgåsbord ungefär, som man bara, någon annan har dukat fram, så går man dit och bara slabbar med alltihopa och drar därifrån.
Ja, för jag skulle just fråga, hur införstådda var folk med vad som skulle hända?
Både och. Vi fick ju napp på Lars Norén att vi skulle hem till honom. Mm-hmm. Och vi tänkte, det här är ju för bra för att vara sant. Men jag vet ju inte om det här stämmer, men researchen eller den som ringde upp och frågade om vi kunde få göra det, för det var min idé att vi skulle åka hem till honom för att hitta liksom de här clasherna, nämnde
verkligen
någonting
mellan om, fin och ful kultur.
Ja, men verkligen att han hade något barn, Lars Norén, som gillade då Micke Dubois, och då var det någon liten glipa när han mådde bra där, som något litet fönster som stod på glänt, där han kände att ja, men det kanske är precis det jag ska göra. Men som man då kunde ana dagen innan, så blev han då sjuk. Så det blev ingenting med det. Men det var Alice Timander kanske var lite, där kände jag, det tyckte jag ju synd om henne, för hon var ju gaggig alltså. Hon förstod ju inte vad hon var med om riktigt.
När man tittar på skägget idag så tycker man det här är ganska roligt, för att det är ju som ett barn. Det är ju Pippi Långstrump på kalas på något sätt nu, som doppar ansiktet i gräddtårtan. Det är en kalv på grönbete som får lov att springa runt här. Men det är klart att mycket som gjordes där i skiftet 80-90-tal, sen kom ju Hassan och så här med sina busringningar och sånt. Alltså att idag, liksom ett kvarts sekel senare, när vi tittar på vissa saker, så upplever vi att folk kanske inte riktigt förstod just om man utsatte någon för något.
Nej, och där ska man ju ha ett ansvar om man gör tv, och att man kanske liksom får tänka lite åt dem som man filmar också, att inte de vet riktigt. Jag tycker ju att humor ska vara fri. Jag vill ju inte ha liksom ett samhälle som det som hände i somras med Mr. Cool och allt det, att man ska liksom förbjuda att någon ska tala om vad som är god och dålig smak sådär, men det var ju mycket som vi gjorde som aldrig hade passerat idag, vissa saker som kanske inte skulle passera heller, va? Jag kommer ihåg när vi gjorde Elake polisen, så var det var ju skriptat i och för sig, så det var ju, allting var ju bestämt, men då var det en scen när han då går fram till en barnvagn, man ser inte barnet eller någonting sådär, men vi la ju på alla ljud, så det var ett barn som skrek där, och så den här elake polisen då, som också är ett stort barn, liksom böjer sig ner och liksom vill ha barnets uppmärksamhet och gulla lite med barnet, men barnet börjar skrika ännu mer Och då reagerar ju han på det sättet att han skickar en knytnäve ner i barnvagnen.
Mm.
Och vi lägger ju på så här kartonsmällar och han rör sig snabbt och så vidare. Så det hade ju inte passerat idag. För det var ju ett barnprogram.
Var det det? Nej, var det där Elakpolisen visades?
Nej, Elakpolisen var ju två delar. Första var ju en halvtimme då. Den gick 22.30 vill jag minnas. Men sen blev det ju en serie då på 7 avsnitt. Och det gick nog vid 6-tiden tror jag.
Och det var då ni hade fått budget så att han hade en polisbil som det stod polis på.
Men det var ingen budget. Jag ska säga, det kom ner två gubbar, en fotograf och en elektriker från Sundsvalls TV av någon anledning. Och Rolf Gripsäter som var fotograf.
SVTs programpolitik.
Ja, exakt. Precis. Ja, men precis. Och då var ju då fotografen då som heter Rolf Gripsäter, en gentleman som han hade ju plåtat då träpatronerna och sådana här tv-serier och så vidare. Och han undrar nog, vad fan är det här för någonting? Men han hade jätteroligt, så han skickade ett vykort med ett stort tack. Det var den roligaste inspelningen han hade varit på. Men det var ju liksom den där clashen då. Men vi hade absolut ingen budget, utan den där bilen köpte vi, och varken Micke eller jag hade ju körkort. Vi visste ju inte vi skulle transportera den. Sen så stod vi på SVTs parkering och målade den själva, för det fanns ju ingen budget eller någonting. Och satte på den där saftblandaren. Och vi hade ju inget team överhuvudtaget. Det var fotografen, elektrikern och så var det vi. Och så hade vi en kompis som körde den här polisbilen. Så naturligtvis blev stoppad av riktiga polisen och så vidare. Klippa fick jag göra själv fast det var på tv. Och sen ljudläggningen var ju då... Alla ljud lades ju på, varenda fotsteg, alltihopa. Och det fanns ju ingen budget till heller. Så det fick jag ju sitta själv och göra på tv då.
Du satt och gjorde tampen?
Alltihopa, varenda ljud gjorde... Och de här skorna då som knarrade, det var inte som idag när det finns så här sampling eller man bara går in på nät och hämtar ljud, utan alla ljud var ju tvungna att spelas in, varje ljud. Man kunde inte återanvända ljud på ett magnetband. Så att de här skorna var ju då en frigolitbit som gnids mot en fönsterruta. Och då kan man tänka sig 7 avsnitt, då behöver man kanske 10 000 steg. Så var det bara att stå och göra dem här. Man var tvungen att göra varje steg och sen ska de ju klippas in och synkas på varje fotsteg. Och då är det bara fötterna, sen är det batongslag och det är liksom atmosfär och alltihopa. Samtidigt så var det en bra skola, för att jag blev ju ljudläggare bara liksom av farten.
Är det här innan eller efter Agnes Vullo?
Det här är innan Agnes Vullo.
För Agnes Vullo var du inte inblandad i det?
Nej, det var jag inte. Och det var ju Sven Melander som kontaktade Micke där, och han såg någonting i Micke och tänkte han måste göra någonting. Och de var egentligen på samma premiss, att han och Hans Crispin, de fick egentligen bara en budget. De fick en rekvisitabudget på något tusen och sen fick de en fotograf. That's it.
Ja, legenden säger att de var uppe och pitchade hos Sven Melander, som då alltså var nöjeschef. Han blev ju det efter Nöjesmassaken. Jag tror han i efterhand har sagt att det var den sämsta tiden i hans liv.
Ja.
Men de var uppe och pitchade detta, och Sven Melander skrockade gott och sa, ja, ni lär ju inte ha så högt klädkonto i alla fall.
Nej, ja, just det.
Och så fick de då en liten slant, och det Agnes Vullo gick ju efter, jag tror, Varuhuset, som hade Varuhuset som lead in, som man inte sa på 80-talet.
Men
det var ju 10 minuters avsnitt. Och det är ju som Hellan och Halvan 2.0 på något sätt.
Mm.
Man slår saker i huvudet på varandra. Det är VM i alkoholism. Mm. Jag tror redan en av de första minuterna, första tv-serien, så springer han ju runt och naturgödslar. Springer från träd till träd, ja, medan Agne då kommenterar. Precis.
Om vi tittar här borta får vi se ungefär hur det går till med naturgödsling. Vi har här våra naturgödslare. Det gäller ju att få på sig byxorna så fort som möjligt och springa mellan träden i beståndet. Det gäller att klara av så många träd som möjligt under ett pass för att få mer att fält och ge resultat.
Så att man kan tänka sig att många människor fick se någonting som de inte alls var beredda på att se och som de inte var vana vid att se i SVT.
Ja, men så var det.
Idag är ju inte Agnes Vullo så där oerhört. Jag tror många reagerar på ett språkbruk. Det kan säkert finnas ett rasistiskt språk, eller vad folk skulle koda som ett rasistiskt språkbruk. Förhållningen till sprit kanske många skulle ha synpunkter på, för att de kanske själva har en släkting som har missbruksproblem. Det brukar ofta vara det som är argumentet. Men själva liksom, kraften, aggressiviteten, det är vi ganska vana vid idag. Men det var verkligen det såg inte ut så i SVT.
Nej, och det där var ju liksom Mickes plats. Det var ju hans claim to fame. Det var ju egentligen att han var liksom helt ostyrig. Han satsade sig själv också.
Ja, ja, han åt kattmat.
Ja, det var,
och svalde sina spottlåsk och åt dagmask.
Jajamensan. Och sen bjöd på sin kropp, eller man ska säga, förnedrade sig själv och så vidare. Och det tror, vet jag inte om jag hade sett tidigare.
Nej, inte i Sverige.
Nej.
Du vågar nästan säga att det inte fanns på det sättet. Han börjar sin karriär, alltså i början på 80-talet så är luftgitarr en ganska het grej på typ så här Café Opera och Alexandra och så. Folk gjorde väldigt inrepeterade nummer där de låtsades spela gitarr. Och då hittade han sin nisch. Han var nämligen världens enda luftbassist.
Ja, det är typiskt Micke. Då skulle han vara luftbassist då, såklart.
Ja, just det.
Jag producerade ett av de där SM i luftgitarr 89 eller 88 eller 89 för tv.
Var det där Jan Guillou satt i juryn?
Ja, han var till och med uppe på scenen och körde.
Ja.
Det var lite speciellt.
Det där är så svårt att förstå. Alltså, det här är ju en period då Jan Guillou, då har han ju börjat göra Hamilton-böckerna. Han har börjat tjäna de miljoner han alltid velat ha. Han har hur många fönster som helst. Han skriver kolumner och han får göra nästan vad han vill. Varför tackar han ja till luftgitarr?
Ja, det är helt obegripligt. Men ett av kriterierna för att ställa upp, eller kraven för att ställa upp, var att de skulle käka dyrt och flott. De i juryn. Jag såg inte den notan, men jag kan tänka mig att när han menar käka dyrt och flott, jag tror att han kan viner och sådär. Och jag tänkte, kan det vara anledningen? Det kan ju inte vara liksom att han vill dricka bra viner. Det måste jag ha råd med. Han har väl en bra vinkällare själv. Jag förstod aldrig riktigt det. Och han bjöd på sig själv. Han gick upp på scenen, kom jag ihåg, och i princip skämde ut sig. Men han tyckte det var jätteroligt.
Ja, det hedrar väl kanske honom.
Det var kanske taskigt att säga, men han var...
Men han bjöd på sig själv.
Han bjöd på sig själv, men han kanske hade behov av att visa upp en annan sida. GV skulle nog inte ha gjort det, tror jag.
Nej, det kanske där skillnaden mellan de två är.
Mm. Men Micke hade ju varit han hade ju varit i USA, så jag kommer att han pratade mycket om John Belushi och som då levde när han var där. Och så han hade tagit med att man ska heta någonting och sådär. Och det var där han kom på Captain Freak då.
Just det.
Som var hans liksom, som var ju lite grann i den där samma veva då som när jag träffade honom. Då körde han ju fortfarande Captain Freak. Och det gick ju ut på att han hade en stor, lite som Magnus och Brasse, den här kofferten med saker i.
Latcho Lajban,
ja. Och där hade han då till exempel en sån här färgroller. Och sen så tog han upp den och så körde han, rullade den mot huvud och sa han, huvudroll.
Ladies and gentlemen, I'm too proud to present Captain Freak! Hej, hur mår ni? Mår ni bra? Mår ni jävligt bra? Påssjuka!
Och sen så tog han fram en väst som han har på kroppen och så liksom fäktade han den framför sig och skakade den.
Oj, 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 vilda västen, den var ju dragig.
Och det här gick ett jävla tempo, så folk blev liksom, själva skämtet var ju träigt, eller det beror på hur man ser det, men det var farten som avgjorde det. Och att han hade någon sorts ironi, att jag förstår också att det här inte är roligt, men det är så jävla dumt, så därför skrattar vi. Och han rev ju ställen, alltså. Ingen hade ju sett något liknande.
Och han gjorde den här figuren på typ Alexandra eller något sånt, alltså någon
han hade en stående måndagar eller något sånt där, som han körde den där gubben. Och det blev bara större och större, och det liksom, snacket gick. Och sen var det då någon tv-producent, jag tror det Lasse Hallströms ex där, vad hette, kan hon heta? Malou Hallström. Såg det där och plockade över honom till något tv-program som hon gjorde, där han fick göra det där numret då.
Captain Freak har väl främst gått till hävdarna för att han vid ett tillfälle i höjd med att Johannes Brost åkte in för kokaininnehav, tömde en jättestor mjölsäck på golvet, tog fram ett dammsugarrör och skrek Johannes Brost! Johannes Brost! Jag har ju inte sett det, jag tror inte det finns filmat, men det är gärna återberättat. Det här var ju som i tiden och alla pratade om Johannes Brost, men man pratade inte offentligt om Johannes Brost.
Nej, det där var Mickes humor rakt upp och ner.
Ja, för det var ju också en grej med Svolo som var lite ny. Det var att han droppar ju, han skrek som Pekka Langer, Ove Törnqvist, Siewert Öholm.
Ja, absolut. Och jag tyckte det var otroligt roligt, men jag kunde liksom aldrig förklara för mig själv varför roligt. Jag kommer ihåg när vi gjorde Svolo grisa vidare, det här när vi bara åkte runt på stan och liksom filmade folk och han häcklade. Då var vi på Bredängs tunnelbanestation. Vi försökte bara hitta någonting och vad vi kunde filma. Och det var på kvällen och vi var ju lite packade. Så där. Det bara han och jag på perrongen och tänkte, vad fan, 10 minuter tills tåg om, vi gör någonting. Och då sa Micke, jag ställer mig borta. Och filma. Ja, vad ska jag göra då? Jag filmar bara. Så ställer han sig, Björn Ulvaeus, Björn Ulvaeus, Björn Ulvaeus. Varför är det roligt? Jag vet inte.
Är det roligt att en gubbe går runt på Bredängs tunnelbanestation och letar efter Björn Ulvaeus?
Jättekonstigt.
Jag tycker inte det är ett dugg konstigt.
Men det var liksom, det var på den nivån och det var mycket Pekka Langer och Stig H. Johansson och det var, ja.
Ja, det var olika gubbar som var lite bedagade, som fortfarande fanns.
Yeah.
Det där fanns ju också mycket hos det som Schiffert och Lok och Lindström sen gjorde några år senare. Men det här lite obskyra namndroppandet, där man blev lite osäker på, säger ni, är det en elakhet eller inte?
Ja, precis.
Men det roliga är ju någonstans att man hör ett namn som man inte tänkt på länge.
Ja, visst.
Och i ett sammanhang där man absolut inte har förväntat sig
bara
att höra
ett stort
det.
Varför?
Ja, precis. Det var mycket humor i början av 90-talet som gick ut på det, att vad heter de, Tommy på duken, Pontus Dinajef och Felix Herngren och så var mycket som att Arne Weiss spanar på fitta och så. och de hette ju också Tommy Engstrand, Lobbad och Bunden, hette ju den gruppen. Man tar som en figur som vi känner till, lite obskyr figur från SVT, Tommy Engstrand, sportreporter, hade gjort rassel och så, men var inte alls något särskilt hett eller viktigt namn. Det är det namnet man tar och sen placerar man honom i ett konstigt sammanhang.
Jag vet ju mina föräldrar då som när de såg det där, de stirrade ju bara tomt ut i luften. De förstod inte vad det var för någonting. Jag tänkte, men det här måste ju vara någon generationsfråga av något slag.
Ja, men det tror jag.
Det fanns väl något befriande i det. Och jag kan ju sakna det lite grann, för idag ska ju allting vara skriptat och sen så ska det ha gått igenom alla de här chefslagrena, alltså, och gatekeepers och chefens chef och chefens chef innan någonting klubbas, och där kan spontaniteten vara borta för länge sedan. Så att det är väldigt svårt att pitcha liksom en idé där någon ska skrika Björn Ulvaeus på en tom tunnelbane perrong, så det låter ju mer som en konstinstallation på någon liten konsthall någonstans än ett liksom brett humorprogram. Så det är svårt det där.
Det är också intressant, alltså Svullo, det ska man förklara kanske för unga människor eller för, till och med för äldre människor, alltså folk som inte var någonstans i vår ålder, 60-70-talisterna, det begav sig. Han var ju fruktansvärt stor under några år, alltså den här För fet för ett fuxingen som han gjorde sen med Electric Boys, den låg ju på Svensktoppen jättelänge, det var ju en mega hit. Ända sedan jag föddes har det gått på snett. Ska det läggas inte väl som jag hamnar bredvid. Som en liten räcka var jag dum och mest. Börja morsa med farsa för det var så rätt.
Jag gjorde ju videon till den. Och det var ju som vanligt och ingen budget. Utan Micke ringde, kan du göra en video? Jag har gjort en låt. Så att alla polare ska sjunga i kören då. Vilken kör? Så här. Men kom till den och den studion. Och då skulle man vara med och skrika för fet för ett fuck i den kören där. Jag är för fet. Jag förstod inte riktigt vad det var vad det skulle bli av det där. Sen så nu ska vi göra en video. Vad ska hända i den där? Jag vet inte, men har du sett den här Magical Mystery Tour? Ja, vadå? Du vill att vi ska åka runt i en buss? Ja, men du vet ju att det hände ju ingenting. Det var ju det som var problemet med Magical Mystery Tour. Det blev ju ingenting. Ja, men vi gör så här, det är ju nollbudget och jag vet inte om den här kommer visa någonting. Men jag kommer med en kamera på lördag, ta med Electric Boys. Jag kanske hittar på några figurer, jag har hittat en läderlappkostym, sa han då. Okej.
Det var på den tiden innan vi alla sa Batman.
Ja, just det, precis. Sen körde vi bara om igen. Och vi hade en kille som körde PO, att han blev sen snickare i något sånt där TV4-program, den där lilla korta snubben. Men det är en annan historia. men i alla fall.
Det är som en kinesisk ask.
Ja, men jag vet inte, jag avbröt dig när du skulle säga något om För fet för ett fuck. Men den blev gigantisk och jag blev förvånad också hur den kunde bli det.
Och som sagt, den låg på Svensktoppen och jag tror att den låg på singeltoppen, alltså försäljningslistan. Och så här. Och sen kom ju en fullängds LP där Svullo sjöng duett med Sickan Karlsson.
Ja, men där står ju Sickan Karlsson!
Nej, men är det inte Svullo?
Jo, i egen hög person.
Ja, hög och tjock.
Och med Kurt Olsson.
Jodå, visst, se.
Jag kliver på som en grävmaskin.
Ja, du är så himla redig.
För att han är ju samtida och han är ju om möjligt ännu lite större. Och det är lite grann samma princip också. Alltså Lasse Bandeby och Mickey Dubois verkar någonstans ha varit samma andas barn. Alltså de hade båda en förmåga att trissa upp sig till ett maniskt tillstånd. Lite grann också som Hasse Alfredsons Lindemann-monologer funkar. Man hör nästan hur kugghjulen i huvudet, hur de liksom jobbar på övervarv. De försätter sig i någon, så de sätter sig i en pulka högst upp i skidbacken. Mm. Där finns inga bromsar. Där är träd där nere. Jag måste styra undan trädet.
Ja, men så var det. Men jag tänker på det du sa också om att han var gigantiskt stor. Det där tycker jag är så intressant, därför att jag var vid den här tiden tillsammans med en tjej från överklassen, och hennes föräldrar hade aldrig hört talas om Mickey Dubois. Nej. På riktigt. Ja, det hade väl inte stått i Svenska Dagbladet om honom då kanske. Men hur som helst, om jag till exempel då gick med Kjell Bergqvist på stan i Stockholm, så gick det ju inte gå en meter utan att folk skulle stoppa honom. Men gjorde man det med Micke, så var det ju ingen som kom fram eller någonting. Men när man kom ut på landsorten, då var det kaos. Och det där har jag sett förut, alltså med hur någonting är fullkomligt centrerat till innanför tullarna i media, där då media tror att det här är de stora stjärnorna. Men Micke var större än många av dem som kvällstidningarna då, nöjesidorna, rankade som större. Det var intressant det att han var tillhörde en subkultur, som någonstans så var det någon sorts beröringsskräck. Någonstans var han inte tillräckligt fin för att lyftas upp. Jag tyckte att det var så.
Ja, men så var det nog med all sannolikhet de åren. Och det är lite intressant för att sådana här fenomen finns det ju många, alltså, som är oerhört stora på landsbygden och som inte når in innanför tullarna. Folk förstår inte ens att det här finns.
Nej, alltså,
stadsbor som kommer till Vallarna i Falkenberg och inser liksom att Stefan och Christer, de har liksom tusentals människor. Tusentals människor som sitter och tittar på någonting som den som är präglad på stockholmsk övermedelklasskultur inte förstår.
Ja.
De förstår inte varför de skrattar, och de förstår inte att de är så många, och de blir förmodligen lite rädda. Vad är det här för en massrörelse som har varit med helt obekant? Men Svole var ju ett Stockholmsfenomen samtidigt. Alltså, han var ju härifrån, Mickey Dubois, tänker jag.
Jo, det var han. Solna var han ju från då, men han var ju väldigt mycket stockholmare, absolut.
Och hade en väldigt stockholmsk framtoning på ett sätt.
Absolut.
Men han var ännu större. Han åkte ut på olika turnéer där han drack öl och en sko och sånt. Och,
ja, de
och
gjorde
kattmat. Gjorde av med 100 kattmatsburkar på en turné eller så.
Ja, ja, absolut. Jag menar, han kom ju hem då med... Jag tror inte att han betalade speciellt mycket skatt. Han betalade i huset med en kasse pengar och sådär. Så att de där turnéerna, de var ju inte sådär väldigt arrangerade, utan det var ju liksom... Han åkte ut och skrek och gapa, och sen så fick han en 10 000 och så åkte han hem. Det var ju ungefär på den nivån det var. Men sen 93 så gjorde han ju ändå då, och då var han och lite på väg ut för karriärsmässigt. Och då gjorde han ju en turné med Eddie Medusa.
Griståget.
Och där de hade då en Elvis-kopia, en fakir, och utlovades, fejkade slagsmål på scenen.
Ja, just det. Och dessutom Eddies dåvarande fru då, som strippar.
Ja.
Det och känns den här ju fakiren inte... var El Shalama hette han. Honom har vi pratat om i tidigare snedtänk. Han var känd för att han satte eld på sitt dessutom oerhört imposanta organ.
Ja, det var
en av hans specialiteter.
Ja. Men de fick avbryta den där för att Ulf Elving, vad heter det där programmet som Ulf Elving hade, Efter tre.
Va?
Där berättade då Eddie Medusa att han hade i turnébilen då böjt sig fram i en medhavd plastkasse för att ta en tårtbit och känt hur det högg till i bröstet. Så han fick väl någon form av infarkt då. Och det är intressant också, en tårtbit i en medhav plastkasse, det ger bra bilder också, tycker
intressant
jag.
Intressant detalj i berättelsen. Det är den som har stannat kvar i dig 25 år senare.
Jag tyckte också att den var medhavd. Det är väl alltid plastkassar man har dem i närheten.
Ja, lite så redundant information.
Ja, men jag kommer att jag tyckte det var roligt.
Nej, men, och det är också intressant att det är klart att det fanns någon sorts nöjesentreprenör ute på landsbygden som insåg att Mickey Dubois och Eddie Medusa, de två kan nog dra i ganska hög grad samma publik, och framförallt kan deras publik gifta sig och trivas tillsammans.
Ja.
Och Griståget, det var väl lite grann en sorts referens till Rocktåget som Thomas Ledin då hade med.
Så samtidigt så tror jag att det
såna åkte ut.
Det var något sorgligt över det också, tycker jag, för att på något sätt så var det inte riktigt hans forum. Micke hade ju liksom fans på liksom en annan nivå. Jag vill inte racka ner på Eddie Medusa, för att han var ju också en häcklare och smartare. Han var en utgås ifrån, gissar jag. Men
jag
i alla fall, det kändes som att han lite grann gav efter för någonting som han inte behövde haft, ha gjort. Han borde nog inte liksom ha gjort det där, tycker jag. Det var något som var, det fanns något solkigt över det på fel sätt.
Det finns något reportage från den här turnén. En journalist har stått och fångat upp lite grann som eftersnacket mellan Micke Dubois och Errol Norstedt. Jag tror det är så att Eddies fru, eller Eddies syster Maritza, dyker upp och liksom börjar skälla på Micke Dubois. Hur fan kan du stå och dricka öl och en sko? Det är ju jätteäckligt. Och Micke Dubois säger, men folk vill ju se det. Folk är idioter.
Ja, det var lite den var...
Och Eddie håller med. Idioter! Ja. Idioter är de. Skål för det.
Ja. Det skön ju ett visst liksom förakt för sin egen publik där, som inte är speciellt produktivt egentligen.
Så var det nog. Sen kom väl Micke Dubois ändå tillbaka och accepterades på något vis av...
Han blev ju någon sorts finkultur, ja. Och det handlade nog om att de här 15-åriga killarna då hade vuxit upp och blivit journalister. Och han liksom hade en plats i deras hjärta. Och nu då kunde de skriva om honom. Så det tror jag spelade in faktiskt i acceptansen där.
Ja, han spelar ju lite roller i både tv och någon långfilm. Riktiga män bär aldrig slips.
Ja, det var ju hans dröm att på något sätt bli accepterad, som det alltid är om någon har gjort någonting, skulle man alltid bli accepterad för någon annan. Men han ville ju det då, och han var ju på mig, för då hade ju min långfilms- och tv-seriekarriär dragit igång. Men jag liksom hittade liksom ingen riktig plats för honom då.
Men du hade ju Kjell Bergqvist.
Ja, jag hade Kjell Bergqvist.
Du hade ju redan en stockholmare som var bra på att skrika.
Ja, exakt. Men det var lite synd. Vi gled ju liksom ifrån varandra där i början på 90-talet. Och sen så hade jag faktiskt inte speciellt mycket med honom att göra, annat än att jag såg honom en lördag när han, mellan två föreställningar, han spelade på Intiman i någonting som hette... någonting med business och gå in i väggen.
Ja, det är lång tid så här, hur man lyckas i
business utan att gå in i väggen. Någonting sånt.
Ulf Brunberg var nog producent.
Ja, och han var med där. Och då, Micke går och äter på en korv då mellan två föreställningar, så ser vi varandra. Då har vi nog inte sett på 5-6 år eller någonting. Och han är jättestolt, du måste hänga mig in och jag ska visa maskineriet här. Så han tog mig in där och visade bakom scenen och presenterade mig för Brunberg. Och du vet, han var jättestolt. Och du måste se... måste kolla ikväll, det finns en plats för dig och så vidare. Och då tackar för det, och så jag bodde ju precis i närheten, så jag började bara springa ner på kvällen, så jag fick då platsen allra längst fram. Och det kan ju vara lite ansträngande, för då måste man ju skratta också, för att, ja, han hade ju ögonkontakt med mig hela tiden, så att det var ganska ansträngande ikväll. Men sen så skulle vi då ta en bira efteråt på Tranan, och det var något vemodigt över det, för att det var alla gamla skämt. Det hade inte hänt någonting, utan han Micke vill ju alltid vara rolig, så att han liksom, han vevar igång den här karaktären. Och då var det liksom, det ser ut som Pekka Langer, du vet det, gamla vanliga. Jag känner, fan, har det inte hänt någonting här? Det var någonting vemodigt över det. Och att han ringde hem till sin fru och sa att han skulle träffa Malmros för att kolla på datan. Och då kände jag, det är liksom... datan, det är alltså folk som säger datamaskin och datan, det kändes, det var någonting daterat. Fan, har han blivit gammal?
Jag tolkar ju historien om Micke Dubois väldigt mycket som en historia om bekräftelse.
Oh ja.
Om en människa, han formulerar ju sig ofta så när han hittar sin grej. Han kom på det här att jag kan inte vara bäst på att vara bäst, men jag kan fan i mig vara bäst på att vara sämst.
Ja.
Jag kan vara den grisigaste. Och det är ju verkligen klassens clown-fenomenet på något vis. Mm. Att titta på mig, jag dricker öl och en sko. Mm. Och så skrattar alla. Mm. Sen skaffar de andra sig karriärer som civilingenjörer, men han står kvar och dricker öl och en sko. Och så.
Precis, det där är väl exakt en bra bild, det är bra fångat. Han hade ju ett enormt klasskomplex. Han ville ju liksom någonstans tillhöra, ja, om man nu ska säga att det är den fina världen, men han hade ju någon idé om att han hade ju läst då att Sixten Herrgård hade ju ett kamratgäng som alltid sågs på lunch på lördagar på Café Opera och åt hummer. Så kan inte vi börja med det? Ja,
varför vill du leva som Sixten Härgård? Ja. Varför är det?
Så vi sågs där några stycken och liksom alltså jättegott med gratinerad hummer. Man kan ta två, då blir man mätt. Det var något rörande i det där. Det var någon sorts klasskomplex och där liksom. Och jag var ju hemma hos honom i hans mammas lägenhet och så vidare. Och det var ju ett riktigt arbetarklasshem.
Och han hade en ganska dyster barn. Man pratade ju väldigt varmt om sin pappa. Pappan som sa många av de här uttrycken som Dubois gärna använde, de kom ju från hans pappa. Men han hade väl hittat sin pappa i samband med självmordet.
Ja, men det där är ju inte sant riktigt. Därför Nej. Att när vi träffades så hatade han sin pappa för det han hade gjort. Som jag kommer ihåg det så kom Micke hem efter skolan och hittade sin pappa. Och han kunde inte förlåta honom för det. Och han tog ofta upp det, liksom, att han var så förbannad på honom. Sen blev jag jätteförvånad när jag såg honom i något TV-program där han hyllade pappan. Och det är inget fel i det, men om man tänker vad som skulle komma sen. Att Micke själv skulle ta sitt liv. Så jag gör ju någon sorts koppling där, någon sorts liksom förlikning. Och att kanske till och med hitta någon sorts tröst i pappans självmord. Det är farligt att spekulera i såna här saker, men ja, det var någonting som slog mig där, att han plötsligt hade liksom börjat dyrka sin pappa och nästan oombedd pratade om att han, pappa, var hans största idol. Från att ha varit fullkomligt hatisk mot honom.
Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom,
sägs det, ja.
Och det var väl, låter lite grann som att han levde efter den devisen där. Ja, nej, men historien om Micke Dubois är en tragisk historia. Det ska vi ju inte blunda för, att han så småningom sätter sig ut i förrådet ute i radhuset,
ja, det är väldigt...
och hittas död där sen.
Ja, det är jättetråkigt. Men när man har facit i handen så är det ju liksom någonstans det här jävla enorma energiflödet kan ju ta vägen åt vilket håll som helst också. Han var ju hela tiden liksom på gränsen mot något sorts jäkla sammanbrott, även när vi jobbade. Jag kommer ihåg en gång när vi var ute och skulle busa, så vi kom inte in på någon krog och han blev så förbannad på vakten där. Så han sa, fy fan, jag tror han fick en örfil av vakten eller någonting. Så sa han, nu jävlar, sa han, nu ska vi först käka, sen ska vi hem och hämta mina combatkläder och så ska vi gå ner och spö upp den jäveln. Nej, men det är nog inte så bra, Micke. Ja, men vi käkar först. Så gick vi in på en bensinmack på den tiden, låg det en sån vid Norra Bantorget. Och då sa han, nu ska jag visa hur man käkar gratis. Jaha. Så går han längst bort till någon kyldisk och så tar han en sån här tub med räkost helt enkelt. Och så trycker han i sig hela den där tuben i munnen, och när han har den munnen full med den här vita kletiga massan, så kom ju ägaren då till macken med ett baseballträ, och då blir det ju fart därifrån, och då ska ju han också ha strykt då. Så hem till Micke då på Vikinggatan, och så letar han fram sina combatbyxor i garderoben. Det är bara det att de är alldeles för små, så han får aldrig på sig dem, så han somnar på golvet med de här combatbyxorna uppdragna till knäna. Så ibland var det ganska kort liksom avstånd mellan, omdömet var inte alltid liksom i...
Nej, jag förstår, när man läser om honom, man gör ju vissa kopplingar till exempel så här Robin Williams, ja. som ju var liksom världens roligaste människa, ja. Han satt där i olika tv-soffor och bytte röst och var försatte sig också i det här liksom maniska tillståndet, oerhört associativ, oerhört rolig, alltså, som en stridsvagn som är helt omöjlig att värja sig för. Det bara kommer så otroligt mycket energi. Så jobbar ju Micke Dubois också, och de gick ju samma väg. Och sen kan man jämföra John Belushi, som du nämnde, som också hade kroppen och också samma sorts framtoning, den galne killen som drack många öl. Han spelar åtminstone ofta den figuren i typ Delta-gänget och sådär. Och som ju visserligen inte tog livet av sig, men som ju dog en för tidig död av överdos. Chris Farley.
Ja, precis.
En annan Saturday Night Live-kille som var samma andas barn.
Men, sen ska man komma ihåg så att Micke var ju 0,0 missbrukare. Det fanns ju inget missbruk överhuvudtaget. Han var ju väldigt noga med att aldrig vara berusad när han jobbade. I alla fall när vi jobbade. Jag hängde ju med liksom honom ofta ut när han hade spelningar och så vidare. Han var ju väldigt noga med att inte dricka och så vidare. Det var något annat i den där galenskapen som... Han ville ju aldrig prata känslor till exempel. Nu var inte jag så gammal vid den här tiden när vi jobbade ihop, jag var 22-23, men vi kom varandra ganska nära på ett sätt, men samtidigt så kände jag liksom att han ville alltid stänga dörren när det skulle prata känslor. Och jag kommer från en bruksort och jag känner igen det där lite grann. Ja, skit i det nu, vi går vidare. Så att liksom man skulle inte älta, och jag kan tänka mig att det där någonstans ändå samlades liksom i någon ryggsäck.
Mycket tyder på det.
Sen var han ju då inskriven på psyket, så att man ska ju vara försiktig med det, för att just med psykisk sjukdom, att just det där ställa diagnoser på folk som har tagit livet av sig, det är svårt, och vi har ju ingen aning om vad det är som slutligen gjorde att han valde att dö, men...
Nej, vi sitter inte här och slår fast någonting, och vi spekulerar väl lite, men jag hoppas att det hörs att vi gör det med den största respekt. Michel Bois var en oerhört rolig man. Återigen, han hade en energi som var väldigt svår att värja sig ifrån, även om skämten inte alltid höll högsta kvalitet, vilket han själv var högst medveten om. Han hade också som förebild för övrigt Oliver Hardy, nämnde han gärna.
Ja, precis.
Och även W.C. Fields, en idag ganska bortglömd gammal svartvit humorstjärna som också hade en viss rondör och som gärna framträdde med sådär liksom röd alkisnäsa och mycket spritskämt och så, och mycket skörlevnadsskämt på något vis. Han var samma lite halvpackade sanningssägare i filmer som idag tror jag är tämligen bortglömda. Men honom nämnde Michel Bois ofta, ja, i intervjuer som, ja, som en referens eller som en förebild, någon han kunde relatera till.
And another thing, you're always squawking about something. If it isn't the steak, it's something else.
I didn't squawk about the steak, dear. I merely said I didn't see that old horse that used to be tethered outside here.
You also pull that old gag about breaking your fork in the gravy.
I didn't say anything about breaking the fork in the gravy. Used you be an old Follies girl?
You know, there's something awfully big about you.
Thank you, dear. Thank you, dear. Thank you.
Your nose.
Men likheten mellan alla de här figurerna är ju någonstans, man skenar på, alltså man öppnar en sluss i huvudet som samhället och kulturen har stängt åt de flesta av oss. Men vi bejakar den, vi gör det, vi följer den där impulsen, vi kväver över jaget och låter detet
visst, koppla
agera.
Bort frontalloben och så kör man bara, och associationerna får löpa fritt. Men han var ju jävligt duktig på att associera, samtidigt så var han ju precis en sån som studerade mästarna, och han skrev ju ner skämt, så han hade ju en bank av liksom idéer som han snabbt kunde plocka fram, men ovanpå det så associerade han. Ibland kan det ju kännas som att man liksom tar äran av någon som har intuition. Alltså att det kommer bara sig själv. Så
ja.
Men så var det inte.
Det fanns en medvetenhet också.
Det fanns en väldig medvetenhet och en planering. Och han hade ett otroligt driv. Så fort vi skulle göra någonting så skulle det ju tryckas upp tröjor och så vidare till vilket pris som helst. Och han hade en jättenäsa för kändisar. Där borta står den och den. Och den känner den. Och då kan vi prata med den. Och då kanske den känner någon chef där. Och då kan vi få det. Så att han var ju väldigt målmedveten. För jag tror att folk lätt kan få intryck då av såna här Gert Fylking-typer och Michel Dubois-typer, att de är liksom okontrollerade och galna hela tiden. Och så är det ju inte.
Och när man studerar Michel Dubois karriär och så ser man ju också tydligt och tidigt att det här är en människa som vill någonting.
Ja.
Du nämnde stand-up comedy tidigare. Ett av de första försöken att introducera stand-up comedy i Sverige var på Berns, tror jag. Det här är liksom en spridd anekdot, men de som arrangerade detta, de hade fått för sig att en väldigt viktig ingrediens i stand-up comedy är att man har hecklers. Att det sitter människor i publiken och ropar saker, och sen ska då komikern snabbt och snärtigt ge dem någon sorts comeback. Så tänkte man att i Sverige är vi så väldigt hämmade, så hur göra? Jo, vi förser alla i publiken med tennisbollar. Om de tycker att det här är dåligt så ska de slänga tennisbollar på den som står på scen. Och kombinationen tennisbollar och öl gör ju att snart så är det här ju mer en tennismatch än någon form av humorföreställning.
Ja.
Och då har ju du bara beskrivit att om det fanns 500 tennisbollar i publiken så hade jag 3000 tennisbollar på scen.
Ja.
Men trots det, och det här är ju 85-86 någonting, trots att han har liksom översköljts av tennisbollar, och innan dess liksom försökte han väl flera år försörja sig som luftbasist, och så stor var ju inte den arbetsmarknaden. Nej. Så att, då har jag också läst någonstans att han drog in mellan 200 och 800 kronor i månaden. och levde då på sin dåvarande flickvän som hade ett riktigt jobb. Det här tyder just på en målmedvetenhet. Det här är ju någon som vill någonting. Alltså han strävar ju mot scenen och mot rampljuset.
Ja, visst. Och apropå det där du säger med häcklare, det var ju också väldigt förberett, för att han visste ju att han skulle kunna bli häcklad av publiken. Men han hade ju 1000 sådana förberedda skämt, bland annat sådär, om det var någon utan hår då, så kunde han ju liksom säga, jag ser att du är flint. Du har en flint där borta också. Om ni slår ihop era huvuden så har ni ett arsle. Och då tyckte ju publiken att det var jätteroligt, va. Och sen hade han motsvarande om kvinnor då. Alltså såhär, riktigt grova skämt och så vidare. Så att det var han ju väldigt förberedd på. Men också att det var, han satt ju en nivå som ingen hade sett tidigare. Att han riskerade ju någonting, men det ingick också i målmedvetenheten. Alltså att om, han sa att om det går åt helvete så ska man se till att det går åt helvete på riktigt, för då blir det ett bra rykte. Så att han visste ju vad han gjorde när han liksom tände på gränserna.
Ska vi låta det vara slutordet?
Ja.
Vi har pratat här främst om Micke Dubois, mer känd som Svullo. Jag vet inte hur mycket för övrigt han trivdes med att fortsätta vara Svullo långt efter själva figuren Svullo och egentligen lagt skinnhatten på hyllan. Men det var ju så, även när han spelade i de här seriösa sammanhangen så stod det ju Micke Svullo Dubois, precis som Janne Loffe Karlsson.
Jag tror att det var det som var det tråkiga i historien. Just det där att han inte orkade öppna dörren och gå ut, för att han kände att han inte orkade veva igång den här figuren som egentligen hade mer med hans 20-åriga jag än hans 40-åriga jag.
Det är också något sånt här
förbannelse.
Att det var ganska vanligt att folk, främmande människor, hälsar på honom genom att slå honom i huvudet.
Ja, men precis så. Eller kan du mosa den här mumsmumsen i ansiktet?
Uh-huh.
För du är ju ändå Svull då.
Ja, vi har pratat om i alla fall Micke Svullo Dubois. Ulf Malmros, stort tack för att du tog dig tid.
Ja, det var bara roligt.
Du som lyssnar och lyssnar på Snedtänkt, det kan man gå in på Facebook och hitta en sida eller en grupp som heter Om man vill. Man kan mejla mig på helstbarapositivrespons@gmail.com. Niklas Runsten har klippt och Andy Lundgren har snyggat till ljudet. Vet du vad vi ska prata om nästa vecka?
Det är väl någon farbror.
Ja.